Utsuddade spår av Dror Mishani. Första delen. 1. Mitt emot honom på andra sidan skrivbordet satt en mamma. Ännu en mamma. Hon var den tredje han hade träffat under det här arbetspasset. Den första hade varit för ung och dessutom snygg. Med åtsittande vit t-shirt och fina nyckelben. Hon hade anmält att hennes son blivit slagen utanför skolgården och han hade tålmodigt lyssnat och lovat att man skulle ta hennes anmälan på allvar. Den andra hade krävt att en polis skulle ta reda på varför hennes dotter viskar när hon talar i telefon och låser dörren till sitt rum på natten. Under de senaste arbetspassen hade han fått ta emot liknande anmälningar. För en vecka sedan hade en kvinna anmält att hennes svärmor hade uttalat en förbannelse över henne. Han var säker på att de patrullerande konstaplarna på stationen hejdade folk på gatorna och sa åt dem att komma in och göra löjliga anmälningar bara för att driva med honom. Han hade aldrig märkt att det kom in sådana anmälningar under kollegornas pass. Klockan var 6:10 på kvällen. Och om det hade funnits ett fönster i inspektör Avraham Avrahams tjänsterum skulle han ha sett att det hade börjat mörkna ute. Han hade redan bestämt vad han skulle köpa för middagsmat på vägen hem och vilket tv-program han skulle se medan han åt. Men först var han tvungen att lugna den tredje mamman. Han stirrade på datorskärmen och inväntade rätt ögonblick. Vet ni varför det inte finns några detektivromaner på hebreiska? Frågade han sen. Va? Varför finns det inga detektivromaner? Varför kommer det inte ut några böcker i stil med Agatha Christie eller Män som hatar kvinnor i Israel?
Jag läser inte så mycket, svarade hon.
Då ska jag tala om det. Därför att det inte inträffar några sådana brott här. Vi har inga seriemördare, vi har inga kidnappningar och det finns inte många våldtäktsmän där ute som överfaller kvinnor på gatorna. När ett brott begås här är det vanligen en granne, en morbror eller en farfar som ligger bakom det. Och det behövs inga omfattande utredningar för att hitta brottslingen och lösa mysteriet. Det föreligger helt enkelt inget mysterium. Det är alltid den enklaste förklaringen som är den rätta. Vad jag försöker säga är att jag tror att risken är mycket liten att det har hänt er son något. Och det säger jag inte bara för att lugna er. Enligt statistiken är det så. Och det verkar inte finnas något som tyder på att det förhåller sig annorlunda i er sons fall. Han kommer säkert hem om en timme eller två, allra senast i morgonbitti. Det kan jag garantera. Problemet är att om jag nu bestämmer mig för att er son är försvunnen och att fallet kräver omedelbar uppmärksamhet så måste jag genast skicka ut folk som börjar leta efter honom. Det är så det går till. Och jag vet av erfarenhet att det finns en risk att vi kommer att hitta honom i en situation som ni inte skulle vilja att vi hittade honom i. Vad gör jag? Om han hittas med en marijuana-cigarett i handen. Då har jag inte så mycket annat att välja på än att skriva en rapport. Så ni förstår. Jag tycker inte att det är någon mening med att börja leta efter honom nu. Om inte er magkänsla säger att det måste ha hänt honom något. Och ni kan ge mig en godtagbar förklaring till varför ni tror det. Om så är fallet kommer vi att efterlysa honom nu och börja leta. I annat fall kommer vi att vänta till imorgon bitti. Han spände blicken i henne och försökte bedöma vilket intryck hans lilla föreläsning hade gjort på henne. Hon verkade uppgiven. Hon var inte van att fatta beslut eller att kräva något. Jag vet inte om han har råkat ut för något, sa hon. Men det är inte likt honom att försvinna på det här viset. Det gick ungefär en kvart till. Och de satt där, mitt emot varandra, i hans lilla rum. Han hade inte haft någon rökpaus sedan klockan...